hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Södertörns forskarpodd. Med oss idag har vi Karin Milles, docent i svenska. Välkommen Karin.
Tack.
Karin, du har skrivit massa texter och böcker har jag sett. Mm. Men just nu så håller du på att inrikta dig på det feministiska språket och den politiska inverkan det har.
Mm. Jag gör ju det för att det händer så väldigt mycket nu. Nästan allt jag har hållit på och forskat om har ju varit det. Men det har ju bara, händer ju bara mer och mer, så att det blir bara roligare och roligare och det finns fler saker att titta på.
Men om man kollar lite, för att du har ju skrivit en text som heter Från maninnor till cyborger.
Mm.
Och där pratar du lite om den feministiska utvecklingen av språket. Mm. Och börjar liksom ganska långt bak.
Mm.
Kan du säga, är det liksom de senaste 10 åren det har börjat hända mycket eller har det hänt mycket hela tiden?
Det beror på vad man menar med vad det är som har hänt. För det var ju det att det har hänt, som sagt, kvinnorörelsen har länge haft en medvetenhet och en vana att på olika sätt liksom utnyttja språkets makt på olika sätt. Men det är först nu vi ser det här väldigt medvetna arbetet med liksom ord och samtalspraktiker som är lite mer, som är dels är det teoretiskt förankrat. Det är ofta så att man gör det för att Haraway 1988 i sin artikel så det verkar finnas liksom just en sån här teoretisk medvetenhet om varför man gör vissa saker, men också att det är just det fokuserat mycket på ordnivån, medan så alla politiska rörelser använder ju språket naturligtvis, och det har ju naturligtvis då kvinnorörelsen också gjort, så att jag har försökt hoppa lite mellan i tidsåldrarna och se vad det finns spännande saker, och vad jag upptäckte var ju att det hände väldigt mycket spännande under rösträtts kampen. Och sen kan man liksom följa det framåt. Men det är helt klart att det liksom, nu upplever vi en topp vad gäller språkintresset bland feminister.
Hur säger man, under liksom hur många år har det skett? Är det senaste året eller är det de senaste 10 åren?
Det är svårt att säga. För den senaste 15-20 åren kan man väl säga. Och om man hänger upp det på ord så kan man väl säga att liksom en av de första grejerna som hände var när snippa lanserades och blev en sån succé. Och sen har det dykt upp flera ord i det ordets efterföljd som har blivit mer och mer. Alltså allt kulminerar med hen 2012. Så att det handlar ju också om att man hittar på fler grejer och då blir det liksom mer massivt genomslag. Och sociala medier har ju utvecklats parallellt med detta, så att det här går antagligen hand i hand med sociala medier och vad som händer där och den logiken. Men helt klart de senaste 10-20 åren.
Men kan man säga att det är det sociala språket som upprättar orden, att det sen kom in och blir ett faktiskt ord i svenskan?
Vad menar du nu?
Jag tänker så här, att det är någon som kommer på ett ord. Vi kan ju ta till exempel, ja, men som du har pratat om, mansplaining.
Mm.
Det är någon som etablerar ett ord och det rör sig sen socialt ut bland människor.
Mm.
Är det då sen det tas in liksom som ett faktiskt ord i svenskan?
Ja. Eller det beror
så
på vad du menar.
Så det går den sociala vägen, tänker jag.
Du menar hur ordet kommer in i svenska språket och etableras där. Det måste ju vara någon som hittar på det och sen så får det spridning. Det är ju ingen som sitter och snickrar ihop det på en ordboksredaktion och lanserar det. I en ordbok till exempel, det är ju inte så det går till. Utan det handlar ju ofta om att det kommer nerifrån. Och i det här fallet med mansplaining så kan man ju se att det är liksom en effekt av att man har gjort en feministisk analys. Och tittat på hur män och kvinnor tar för sig i det verbala rummet och har sett en tendens att män då förklarar saker för kvinnor. Och så hittar man på ett lite putslustigt ord för detta som ju egentligen bara är liksom resultatet av den här feministiska analysen. Och sen så är det många som känner igen sig där, tycker det är intressant, vill diskutera eller inte alls känner igen sig. Men det gör ju att själva ordet blir ju liksom det som själva diskussionen cirklar kring, och då sprids det här ordet och den här analysen och den här idén. På ett ganska elegant och roligt sätt.
Ja, för du pratar ju om någonting som det kallas den allvarsamma
ordleken.
Mm. Är det liksom mer en ordlek i språket nu, just det med teleskoporden som det här egentligen är med mansplaining och manspreading och allt det här? Kan du förklara lite om det?
Vad jag menar med den här allvarsamma ordleken är just att det är ingen slump att de här orden, särskilt de här teleskoporden som mansplaining och tupprepa och monolog, där man liksom drar ihop två ord och gör det till ett. De är ju lite roliga och det är ingen slump att de sprids, för att vi tycker om det som är roligt. Vi tycker om att skratta. Däremot tycker vi ju inte om politik och bittra feministiska sanningar. Men då blir det ett sätt att sprida såna här bittra feministiska sanningar. Det är ju att sockra med lite humor. Då kan man få spridning, för då kan, liksom, kan vi skratta åt det. Och där, jag tror ju där sociala medier kommer in, att det är ett väldigt tacksamt medium att sprida det här på en Facebook-sida, göra ett litet mem, och så liksom får det oerhörd spridning som det aldrig hade fått, tror jag, tidigare med papperstidningar eller föredrag. För det här är liksom kort och klatschigt och visuellt och passar de här sociala medielogiken alldeles utmärkt. Och då är just det här allvarsamma i ordleken är just det här att vi kan liksom säga allvarliga saker på ett roligt sätt. Men det har ju en udd. Så att det är ju allvarligt med det här ordvitsiga. Ordvitsar är ju rätt, vad säger man, olidliga ibland. Men vi kan oftast inte låta bli att skratta åt dem. Då liksom har de ju ändå en kraft.
Alltså, tänker du att de här orden som ändå är en lek, men fortfarande det finns ett allvar i det. Har de här orden en samhällspåverkan också? Kan man se att det förändrar beteenden, tror du, hos till exempel att män slutar brasa på benen på tunnelbanan?
Tänk, det är den frågan jag alltid får. Och så kan jag ställa frågan tillbaka, hur hade du tänkt att jag skulle kunna mäta det? Men det är ju väldigt svårt att få det att hålla rent vetenskapligt. Kan man se att män har benen mer i en snävare vinkel på tunnelbanan genom att fotografera 15 morgonrusningar och jämföra med för 10 år sedan. Alltså det är väldigt, väldigt svårt att empiriskt belägga att till exempel ett ord som manspread faktiskt gör att män tar mindre utrymme på tunnelbanan. Vad vi kan se är att de diskuterar det, naturligtvis. Men det är oerhört svårt att faktiskt belägga att det här gör skillnad för beteendet. Däremot så är det är ju en liten anekdot det här, att det finns ju faktiskt skyltar i till exempel i Spanien som har satts upp för att man inte ska sitta och gresa med benen för mycket. Så, och det om något borde ju göra något för beteendet. För att liksom spinna vidare på det du frågar om, vad har det här för politisk funktion? Vad är det för poäng med att vi hittar på ordet manspreading? Det är ju för att vi tror att diskussion faktiskt gör skillnad. Att när vi pratar om det här och medvetande gör, precis som du säger, den här killen som liksom, nu har jag börjat tänka på det här. Det är ju så vi tänker oss, att vi förändrar opinionen eller vi förändrar åsikter i ett samhälle, vi förändrar beteende. Det är ju den allmänna lösningen idag, är att vi måste prata om det här. Vi måste diskutera det här, vi måste få upp det på bordet. Och då är ju de här feministiska, om de är teleskopord eller bara nybildningar, de är ju guld värda, just för att folk gillar ju att diskutera dem. Och då får man igång en feministisk diskussion som då kan handla ytligt sett om att killar tar för mycket plats på tunnelbanan, men kanske egentligen handlar om patriarkatet. Eller kvinnoförtrycket rent allmänt.
Något större bakom.
Ja. Mm.
För du pratar lite också om att de här orden, till exempel manspreading då, kom in efter ett ord som hette tjejsamla. Att det var ett litet slag tillbaka. Ja. Och jag kollade runt lite och frågade människor om de verkligen förstod vad tjejsamla var. Och ingen kunde förstå det ordet.
Nej, det var nog utifrån mitt snäva språkvetarperspektiv. För att manspread kom ju från USA. Så det är inte vi som har hittat på det. Däremot så dök ju tjejsamla upp, jag tror 2011. Eller något sånt där. Och varför jag som språkvetare känner till det är för att det togs in på den så kallade nyordslistan. Språkrådet och andra samlar ihop nya ord som har varit aktuella under året, och 2011 så tog man in tjejsamla, som ju då handlar om att man samlar på något lite förstrött. Och då fick språkrådet väldigt mycket kritik, för de tyckte att det var ett sexistiskt ord, naturligtvis. Och så blev det där väldigt debatterat på olika sätt, och då fick det ju mer uppmärksamhet. Men tydligen hade du inte märkt av den diskussionen. Så den var nog i vår lilla språkvetenskapliga ankdam när vi diskuterade just. Det var ju inte språkrådet som hade hittat på det här ordet. Utan de har ju bara noterat att det här faktiskt används. Precis som då killgissa några år senare. Det är ju det jag tänker är en liten tillbakakaka. Liksom en liten hämnd då. Om ni säger tjejsamla, då säger vi killgissa. Och det kan man ju diskutera. Man kan naturligtvis diskutera kausaliteten där. Det är ju mest en liten anekdot.
För jag märkte att killgissa, det hör jag runt om i samtal som jag liksom involverar mig i dagligen nästan. Mm. Att alla, alltså, man använder sig av ordet killgissa.
Absolut, det har ju spridits som en löpeld.
Ja.
Till skillnad från tjejsamla.
Men sen senare också så här, det är mycket just med de här mansteleskoporden som sätts ihop. Mm. Men ser man någon typ av, alltså då, tjejsamla ord, finns det fler av den typen?
Ja, alltså om du börjar skriva om manspreading på Facebook, mm, så kan du ge dig den att någon av dina följare kommer att skriva, ah, men vadå, tjejer sätter upp sina handväskor på sidan av sätet, det kallas för shebagging.
Oj,
ja,
så nytt för mig.
Så att det är klart att det finns termer som har att göra med hur kvinnor beter sig också. Men jag rör mig mest i feministiska kretsar, och då är de feministiska liksom orden de jag hör, och de går ju oftast ut på att man problematiserar någon typ av manligt beteende eller manlig struktur. Så att då blir det ju mest monologer och upprepningar och manspreading istället för tjejsamla. Eller man pratar ju om tjejsamla som ett sexistiskt ord naturligtvis, men man kanske inte använder det.
Tror du att det finns många som pratar om mansorden som sexistiska ord?
Ja, till exempel de som slänger tillbaka med shebagging tycker att de är orättvist anklagade på något sätt. Och det är ju en väldigt intressant diskussion det där, vad som är orättvist anklagelse och vad som är faktiskt påpekande av översitteribeteende. Och det är ju det som är bra med de här orden, för de kan ju sätta igång en sån diskussion. För det är ju ändå bra att vi pratar om det.
Ja, men om vi tittar lite på språket i sig kanske. Mm. Just nu har det hänt väldigt mycket i Svenska Akademin. Mm. En otrolig nyhetsspridning om vad som sker där. Mm. Alltså Svenska Akademin, hur viktig är den för det svenska språket idag?
Ja, vad ska jag säga? 7%. Ja. För det svenska språket är den inte vansinnigt viktig. Däremot är den ju viktig för hela den här, till exempel för språkforskningen och för litteratur Sverige och för kultur Sverige, så är det ju en väldigt viktig liksom fokuspunkt. Det händer ju mycket där. Jag som språkvårdare eller språkvetare tycker ju att det är väldigt spännande att se vad Svenska Akademin gör, till exempel när det gäller Svenska Akademins ordbok. Det är ett gigantiskt arbete som aldrig blir klart, men det är ju väldigt spännande och väldigt viktigt. Så ordboksarbetet är ju väldigt viktigt, och det de har att göra med när det gäller språkpolitik och språkvård, de sitter ju i olika grupper som har att göra med hur vi ska stava utländska ord, hur vi ska hantera till exempel svenskundervisningen för nyanlända, och där finns det ju fantastiska och jätteviktiga projekt som naturligtvis är oerhört viktiga för hur vi använder svenskan och vilka som får använda svenskan. Så att de är ju viktiga på det planet. Sen kommer vi ju liksom fortsätta snacka svenska utan de Aderton. Men däremot så är de inblandade i mycket spännande och viktigt som händer. Mm. Så att det är viktigt att de kommer på banan igen eller får ihop någon vettig arbetsro.
Ja, för jag kan ändå tänka mig att förtroendet idag för Svenska Akademin ligger ju inte på topp 100, kanske.
Nej, det är jättesorgligt att se vad som händer. Och det, vi pratar om det hela tiden, just för att det är ju en förfärlig blandning mellan att det är liksom så traditionstyngt och så är det riktiga människor som beter sig helt galet just nu, och pressen kastar sig på det. Så.
Ja, för när de har intervjuat så här, människor på stan, media då, så är det ofta så här, de vet om vad som händer i Svenska Akademin, men när de får frågan, vet du vad Svenska Akademin gör? Mm. Då är det nästan ingen som har koll på det, eller av dem det man plockar fram såklart, men att man inte har koll på det, men som du säger, det verkar ju vara liksom som ett väldigt stort arbete de har, och dessutom viktigt för utbildning framför allt.
Mm. Ja, men visst. Och de håller ju på att informera, men sen är det också så att de har ju satt i system att vara hemliga, och då blir det ju lätt så att...
Hur gör du som språkvetare när du liksom går in för att forska i någonting? När du vill ta reda på något? Hur har du jobbat liksom till exempel med, ja men vi tar enkelt ord som hen. Mm. Hur gör man för att liksom veta i språket?
Ja, först måste man ju tänka efter, vad är det jag vill veta? Och så får man ju hitta på en bra metod och vettig empiri. Det är så jag brukar göra. Och när det gäller hen så var det inte alls meningen att jag skulle forska om det. utan jag hade skrivit en handbok i hur man skulle uttrycka sig jämställt, där vi hade gav råd kring om man skulle använda hen eller inte. Och det här var 2007 ungefär, och vi sa då att använd inte hen, för att det, folk känner inte till det, och det kan se konstigt ut för folk som inte har, jag kommer inte ihåg om vi sa det, ser märkligt. Jag vet inte formuleringen, men vi avrådde från det. Och för det var som sagt 2007, folk kände inte till det, så det rådet står jag för. Och sen så var det så att jag blev kontaktad av två bokförläggare, olika förlag skulle ge ut en barnbok, och de ville fråga mig, tycker du att det är lämpligt att vi använder hen, att Jesper Lundqvist använder hen i den här barnboken Kiwi och Monsterhund? Och jag tyckte det var ett jätteroligt förslag, så jag var med och skrev en debattartikel som vi publicerade, och det här var ju då 2012, och då bara drog det igång en gigantisk debatt kring hen, och jag var helt tagen på sängen. Jag var helt oförberedd på det halvalo som blev. Jag hade liksom inte kunnat, jag förstod inte att det här var något man kunde bli så upprörd över. För mig var det bara ett ord, kan vi använda eller inte. Det hela resulterade i att jag mot slutet av det året, dels sökte jag pengar från Svenska Akademin och fick för att genomföra en studie. För då var min fråga just att används hen i olika, jag tittade på studentuppsatser, jag tittade på tidningstext, jag tittade bland politiker bland annat. För då vill jag ju veta, eftersom journalister frågade så här, kan man verkligen använda hen? Det lät ju som att hen på något sätt var supergiftigt, eller för andra personer var ju det fantastiskt och lösningen på allt. Och då var en verkligen springande punkt, kan vi anse att det liksom är etablerat? Så då hade jag den frågan, och så tänkte jag efter, var ska jag titta? Och då så blev det just dels sådana texter som jag kunde komma åt, studentuppsatser. Men det är också intressant att se vad studenterna skriver i sina uppsatser, säger ju någonting om framtiden. Medan vad gammal media skriver, DN, Expressen, vad de använder i sina spalter säger ju någonting, så här är det nu. Och då kunde jag ju se att tidningarna hade börjat använda det. Inte mycket, men någon gång varje dag så publicerar man en artikel där det använder hen. Medan däremot studenterna använder det jättemycket. Så.
Mer etablerat bland yngre.
Unga människor. Mm. Och dessutom är det ju ett fantastiskt ord. Så att när vi gav ut en ny upplaga av den här jämställdhetsbrott, då skrev vi ju området. För då kände jag också att jag hade på fötterna att nu vet folk vad hen är. Så nu studsar ju ingen på att den inte känner igen ordet. Det kan ju fortfarande vara så, även idag 2018, att det finns människor som tycker att hen är det mest vidriga ordet som finns. Men jag får sällan på tafsen för att jag använder det i olika sammanhang. 2012 så hade jag nog inte kunnat använda det utan att hela kommentarsfältet hade exploderat med olika saker. Och ibland vill man ju bara säga någonting och vill inte att folk ska tänka på hur man säger det. Men det har liksom det är inte så kontroversiellt längre. Och dessutom kan man verkligen säga att nu kan alla människor, de flesta i Sverige känner till ordet hen idag. Så då, på det sättet skulle inte jag avråda längre. Och myndigheterna har ju börjat använda det, så det blir mer och mer etablerat. Men det är ofta så jag börjar forska om någonting, att jag liksom har en fråga som till exempel gäller då, är hen etablerat eller inte?
Men jag fick veta en ny kul sak om hen. Det var att det liksom ändå funnits i språket sen alltså 60-talet. Inte etablerat, men att det har funnits så pass länge.
Ja,
för att för mig är det ju som du sa, att ja, men kanske då 2000-talet så exploderar det här ordet och det är en otrolig debatt. Men vart dök det upp då första gången på 60-70-talet?
Alltså det vi vet är ju då, det finns några få textbevis. Om det är 1966 som det dyker upp i Uppsala Nya Tidning. Där Dunås, en man, tar upp det som en lösning. Och sen så tror jag det är 1967 som en, om han är docent i svenska eller nordiska språk eller lingvistik, Carl Hampus Dahlstedt, säger, apropå hen, så säger han att nej, men det funkar nog inte. Vi brukar aldrig liksom införa in nya pronomen i svenska språket, så det kan vi nog inte göra. Så hen, nej, det är inget bra förslag. Så han liksom skjuter det lite i sank där. Men det är så 1966 och 1977 kan vi se att folk skriver om det. Men jag har blivit kontaktad av en äldre man som heter Tord, som säger att han på 50-talet, när han tog studenten, du vet, på 50-talet när man tog studenten var man ju tvungen att bli förhörd. Mm. Och då berättade han att han blev faktiskt förhörd av den här Carl Hampus. Och Karl Hampus hade frågat Tord om vi skulle införa ett pronomen i svenska språket, hen, vad tycker du om det? Och Tord kommer inte ihåg vad han svarade, men han mindes det 2012 när debatten drog igång, att vänta, det där hörde jag redan på 50-talet. Mm. Så, och det är hans minnen. Så att, det kan vara så att det var Karl Hampus som hittade på det eller fångade upp det någonstans ifrån.
Men när man forskar som språkvetare, kollar man ofta till historia också för att kunna förstå liksom, kanske ett ords utveckling eller framtid?
Mm. Det är ju hemskt bra att titta tillbaka i tiden, för då kan man ju sätta saker lite i perspektiv och förstå om till exempel folk som förfasar sig över hen kanske lugna ner sig lite när de fick höra att redan på 50-talet så diskuterade vi det här.
Det har funnits med länge.
Det har funnits med länge. Det är inte liksom, ja. Just det här, man kan få lite perspektiv på saker och ting. Samma sak som att man kan ibland behöva inte bara gå tillbaka i tiden, men man kan titta i andra språk. För det var ju vi i Sverige väldigt... Särskilt om man var negativt inställd så var det en väldigt jobbig tanke att tänka att vi kunde ha ett personligt pronomen som inte var könat. Det var väldigt svårt att förstå det.
Och ändra hela sitt språk.
Ja, och det är liksom, hur kan man säga om en person utan att ange kön? Ja, och sen så tittar man på, och det har ju att göra med att svenska språket är så att vi alltid innan hen könade med hjälp av tredje persons pronomen. Men däremot om man tittar på andra språk, finskan brukar ju ta som ett exempel, vad konstigt, de har könsneutrala hen. Men sen om man tittar på jättemånga andra språk, till exempel kinesiskan, så har ju de också, åtminstone i talspråk, så har ju de också ett könsneutralt pronomen i tredje person. Så det är inte så konstigt som det kan verka första gången när man utifrån en svensk eller engelskspråkig kontext möter på det. Då kan det vara bra just att tänka, hur är det i andra språk? Funkar det i andra språk? Ja, det funkar.
Men tänk, du måste ju skriva om ett ord. Det kan ju vara otroligt svårt för människor, verkar det som.
Vadå?
Ja, men just att säga, det är svårt att ändra från att skriva hon eller han, hon, han, till att skriva en. Det verkar, just i debatten här var det ju ett väldigt stort krav på människan att kunna göra det.
En del tyckte ju att det var knepigare än andra. Annars har vi ju inte något svårt med att ta in nya ord och lära oss nya ord och begrepp. Men det var väl det här att pronomen upplevs som så centrala i språksystemet. Så det var väl lite därför, ungefär som vi skulle få en ny vokal.
Mm. Men jag har märkt att bland mina vänner som skriver att en tar större plats.
Ja.
Att en är mer, känns mer etablerat än hen. Mm. Att man ofta skriver en om sig själv också.
Mm. Och nu ska en gå bara.
Ja. Är det något nytt eller har det här funnits med länge?
Ja, det är definitivt nytt. Och det fick ett uppsving just liksom i kölvattnet på hen. Så uppmärksammades det och det började spridas att man skrev en istället för man då. Man byter ut man i alla olika ställen. Men hur länge det har funnits är oklart. Jag tror att det finns källor som anger att det finns på 1200-talet. Det här är ju en gammal dialektal form. Att man säger en. Det säger man till exempel i Värmland. Så säger man en istället för man. Det är liksom om man talar värmländska. Men det har ju spridits då till Stockholmsområdet. Och särskilt unga feminister som gör det som ett medvetet ställningstagande, så det är ju nytt.
Och
det är
att plocka bort man.
Ja, och säga en istället. På medeltiden då kokade en gröt för att äta. Eller nu ska en nog gå hem och så vidare.
Men då kan vi ju komma till ordet då som innehåller man, tjänsteman. Mm. Har du också pratat om att det kanske sker en förändring i ordet för att plocka bort man. Mm. För att alla inte är män.
Just det. Och där finns det ju en del som idag just jobbar för att vi ska ta bort. Det finns ju jättemånga tjänstemän. Det finns nästan 2 miljoner tjänstemän i Sverige. Och nästan hälften av dem, över hälften tror jag, är kvinnor. Och det har ju skavt, tror jag, hos många tjänstemän. Att det känns konstigt att säga så. Så att där börjar man diskutera. Jag vet att Sveriges kommuner och landsting har försökt introducera att man ska säga tjänsteperson istället. Och FI har drivit det i ganska många kommuner att man ska ändra i de liksom offentliga skrivelserna på olika sätt till tjänsteperson. Och så har det blivit debatt och massa diskussion. Och då kan man ju då, om man till exempel vill titta tillbaka lite, precis som du sa, tillbaka i historien, då kan man ju kika på hur vi har gjort med andra sådana där titlar. Till exempel så är det ju ingen idag som kallar Margot Wallström för riksdagsman. Men när de första kvinnorna kom in i riksdagen på 20-talet, då hette ju de riksdagsmän. Det var den titeln som fanns och det var den de fick ta till sig. Och de var också oerhört stolta över, de hade ju kämpat
för att komma in.
Så de var stolta över att vara tjänstemän. Men så småningom, efter ett par år, så blev det liksom lite för skavigt och konstigt. Så då,
att en man är en kvinna.
Är en kvinna, men liksom klumpigt på olika sätt. Så då laborerar man lite, ska vi kalla då kvinnorna för riksdagskvinnor. Och det var en del som gick på den linjen, medan i Sverige så kör vi oftast den könsneutrala strategin. Så riksdagsledamot är ju idag nästan helt etablerat. Så då kan man ju fundera på om det är liksom en kommande utveckling för tjänsteperson. Men där är språket är ju trögt på så sätt, dels för att språk är trögt och vi är lite tröga. Så vi tycker det är jobbigt med förändring, men det är också så att det finns, sådana här tjänstebeteckningar finns ju i så många dokument. Så det är ju inte en bagge så bara säger nu ska vi säga tjänsteperson. Ja, men det står mitt anställningsbevis här från 1988 att jag är tjänsteman.
Ja, då måste man gå in och ändra.
Då är det inte bara att gå in med Tippex och ändra. Nej. Det kan finnas mycket lag och policy. Det finns oerhört mycket liksom tröga texter där den här personbeteckningen ju är ristad lite hårdare än att du och jag kanske säger en ibland. Det kan ju vi välja att göra eller inte göra. Skriva en uppsats med det spelar inte så stor roll. Men de här tjänstebeteckningarna är ju lite knepigare att byta ut.
Men om man tar ett ord som kanske är åt andra hållet. Om vi tar sjuksköterska.
Mm.
Även män är sjuksköterskor.
Jajamensan.
Finns det liksom något kontroversiellt där? Att män är upprörda över att de är sköterska?
Jag vet inte hur många manliga sjuksköterskor som är upprörda över det. Däremot så vet jag att ända sedan 60-talet så har man pratat om att man skulle ändra den här yrkesbeteckningen. Och det är sjuksköterskefacket själv, det är yrkesgruppen själv som har sagt nej, vi vill fortsätta vara sjuksköterskor. För de uppfattar det som att det är den titeln. Och det är ju liksom en princip som man alltid följer, att det är de som blir benämnda som får bestämma. Det gäller ju såklart även tjänstemännen. Och riksdagsledamöterna och demokrati.
Ja,
demokratin. Och då har liksom utslagsrösten har den personen som ska gå omkring med den här namnskylten. Så det krävs ju att tillräckligt många sjuksköterskor, om det då är syster Per eller syster Anita som driver att nej, men nu måste vi ha en neutral titel. Och hittills har de inte gjort det, men det kanske de gör i framtiden.
Men har du något nytt på gång som spaning inom språket eller något, följer just den här det feministiska språket eller något kul att säga om det? Vad är det för utveckling vi står inför? Vad händer?
Ja, jag tror att feminister kommer fortsätta utnyttja sociala medier på olika sätt för att driva feministisk kamp med hjälp av språket och vara lite förnuliga. Det senaste som jag såg som jag tyckte var lite roligt var den här boken som heter Nuckan.
Mm-hmm.
Som ju går ut på att reclaima då ordet namnet Nucka, som ju är en äldre ogift barnlös kvinna som ses som ett ganska en trist epitet. Så. Men Malin Lindroth har skrivit en fantastisk essä om hur hon vill återta nuckskapet och tvätta bort skammen. Och det är ju just en sån här sak, att man liksom hittar på att nu ska vi tvätta skammen ur ett ord eller liksom uppvärdera till exempel ordet fitta. Det är ett fint ord, inte alls ett skamfyllt ord, och så jobbar man lite på det. Så det tror jag att man kommer fortsätta med. Och jag tror också att man kommer fortsätta sprida såna här feministiska begrepp, som när man pratar om att skamma någon. Eller man pratar om omslutande sex istället för penetrerande sex. När man pratar om slidkrans istället för mödomshinna. Så jag tror att vi bara kommer se fler och fler såna här ord. Och när de är antingen roliga eller extremt belysande, så tror jag att vi kommer ha hjälp av sociala medier för att sprida dem.
Mm.
Och då kommer jag vara där och forska och beskriva och försöka spana. Så det händer mycket, och jag hoppas att det händer mer.
Men har du några tips till exempel till de som lyssnar och till andra ute i det svenska samhället, hur man för ett jämställt språk?
Ja, man kan ju fundera på hela tiden. Dels vilka ord och uttryck man använder. Och sen så ska man inte vara rädd för att diskutera sånt. För det värsta som kan hända är att vi inte vågar prata. För att vi känner, hjälp, vänta. Måste jag använda hen nu? Eller vänta, får jag inte vara med om jag säger man? Eller om jag säger en? Så då tystnar man. Det är ju det värsta. Så att tipset är, fortsätt prata språk. och fortsatt vara medveten om att språket är ett fantastiskt verktyg för att dels diskutera saker, komma överens, men också att, att faktiskt sprida det man själv tycker är viktigt och sant, alltså opinionsbildning.
Och med de orden, Karin, så får vi tacka så mycket för det här. Tack för att du kom hit.
Tack för att jag fick komma.
Ni har lyssnat på Forskarpodden här på Södertörns högskola. Med oss idag var språkvetaren Karin Milles. Jag heter Lisa Nilsson och tekniker idag var Elin Jonsson.